lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till det femte kapitlet i Ordspråksboken. När vi vandrar genom det här kapitlet så får vi höra hur den unge uppmanas att leva rent med tanke på det hem som han i framtiden själv snart ska bilda. Det handlar om Guds normer för sexualliv. Han som har skapat människan känner henne bättre än vad människan känner sig själv. Därför är det gott för människan att lyssna till vad Gud har att säga. Många av de problem som kan möta oss i hemmet börjar inte i hemmet, utan har sina rötter i den enskilda människans föräktenskapliga förbindelser. Ordspråksboken 5, vers 1 och 2. Min son, ge akt på min vishet. Böj ditt öra till mitt förstånd så att du bevarar eftertänksamhet och låter dina läppar ta kunskap i akt. Kapitlet börjar med orden min son. Och därmed står det klart för oss att här är det den kärleksfulle fadern som av omsorg talar utifrån sin stora kunskap och visdom. I kapitel 4 så varnade han sonen för den ogudaktiga mannen som vandrar på en ond väg. I det här kapitlet varnar han för den främmande kvinnan. Alltså för henne som inte tillhörde Guds Israel och som faktiskt var en prostituerad. Guds lag förbjöd prostitution bland Israels barn. Ja, lagen sa att en prostituerad skulle stenas till döds. Men Israel kom längre och längre bort från Gud och sjönk allt djupare i omoral och avgudsdyrkan. Nu uppmanas sonen att ge akt på faderns vishet och han säger: böj ditt öra till mitt förstånd. Böj ditt öra. Det vill säga det är något som du måste välja att göra. Det talar om den enskilda människans ansvar. Böj ditt öra. Örat måste böjas. Det går inte av sig själv. Och det är du själv som måste välja att böja ditt öra till faderns förstånd. Fadern tvingar aldrig, bara talar till dig. Böj ditt öra till mitt förstånd så att du bevarar eftertänksamhet. Eftertänksamhet är en värdefull del av allt det som Gud har skänkt oss. Men den måste bevaras, eljest går den förlorad. Och den bevaras genom att du böjer ditt öra till Gud. Böj ditt öra till mitt förstånd så att du bevarar eftertänksamhet. Det handlar alltså inte om att bli fri förmågan att synda, men att bli fri tvånget att synda. Det är ju skillnad mellan frestelse och slaveri. Därför uppmanar Gud den unge: böj ditt öra till mitt förstånd så att du bevarar eftertänksamhet och låter dina läppar ta kunskap i akt. Och den förmaningen behöver vi alla, oberoende av i vilken ålder vi är. Varför är det så viktigt att läsa Guds ord? Lyssna till Guds ord och bevara det i sitt hjärta. Därför att människors ord kan eljest verka så förlockande för oss och locka oss bort från ljusets väg. Vi läser Ordspråksboken 5, verserna 3 till och med 6. Se, av honung dryper en trolös kvinnas läppar och halare än olja är hennes mun. Men mot slutet blir hon bitter som malört och skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr nedåt mot döden. Till dödsriket drar hennes steg. Livets väg vill hon ej ge akt på. Hennes stigar är villostigar, fastän hon inte vet det. Det farligaste gift kan smaka sött och gott om man bara lägger ett lager söt glasyr utanpå. Men när man sväljer det söta överdraget har man samtidigt svalt giftet. Och när den bittra malörten börjar göra sin verkan är det för sent att spotta ut. Det som vi inbillade oss var en god karamell. Därför varnar fadern och säger: min son, ge akt på min vishet. Se, av honung dryper en trolös kvinnas läppar, och halare än olja är hennes mun. Men mot slutet blir hon bitter som malört och skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr nedåt mot döden, till dödsriket drar hennes steg. I det nya testamentet så är det uttryckt så här i Romarbrevet 6:23: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och det nästa som sägs om henne är att livets väg vill hon ej ge akt på. Det vill säga, Gud intresserar henne inte. Hon bryr sig inte om Guds heliga lag och vilja. Hon vill inte vandra i ljuset. Hon älskar mörkret. Och Jesus själv uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Det kan alltså verka som om den främmande kvinnans läppar dryper av honung. Men sanningen om henne är att till dödsriket styr hennes steg, och hon vill inte ge akt på livets väg. Och lägg nu märke till nästa upplysning som fadern i sin vishet undervisar sitt barn om, nämligen: hennes stigar är villostigar. Hon är inte den hon ger sig ut för att vara. Och vägen hon leder dig in på är inte heller vad den ger sig ut för att vara. Kort sagt, synden ger inte vad den lovar. Vägen hon inbjuder till kallas för att leva livet. Men sanningen är att den leder till döden, för syndens lön är döden. Och därmed kommer vi till det allvarligaste i Ordspråksboken 5, vers 6. Hennes stigar är villostigar, fastän hon inte vet det. Det handlar alltså om en människa som kommit så långt i sin andliga förmörkelse att hon inte längre kan uppleva en andlig kris. Hon befinner sig på en fullständig villostig, men vet det inte. Det är fördolt för henne. I brevet till församlingen i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4: är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ordspråksboken säger om den trolösa kvinnan: livets väg vill hon ej ge akt på. Hennes stigar är villostigar, fastän hon inte vet det. Kära vän, om du har kommit så långt i din andliga förmörkelse att du förlorat förmågan att uppleva allvaret i Guds varningar och förmaningar, så ta dig tid i vardagen till stillhet och bön. Böj ditt öra till Guds ord så att du bevarar eftertänksamhet. Vi läser Ordspråksboken 5, verserna 11 till och med 14. Så hör mig nu, ni barn, och vik inte ifrån min muns tal. Låt din väg vara fjärran ifrån henne, och nalkas inte dörren till hennes hus. Må du ej åt andra få offra din ära, ej dina år åt en som hämnas grymt. Må inte främmande få mätta sig av ditt gods och dina mödors frukt komma i en annans hus, så att du själv till sist måste sucka när ditt hull och ditt kött är förtärt och säga: hur kunde jag så hata tuktan? Hur kunde mitt hjärta så förakta tillrättavisning? Varför lyssnade jag inte till min lärares röst och böjde inte mitt öra till dem som ville undervisa mig? Föga fattas nu att jag har drabbats av allt vad ont är mitt i församling och menighet. Man kan inte jäcka Gud. Det bör vi ha klart för oss. Och i dessa verser gör han det klart för oss att vi faktiskt måste skörda det vi sår. Galaterbrevet 6:8 säger: den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. I Ordspråksbokens 5:e kapitel möter vi Guds mycket klara varning mot äktenskapsbrott. Nalkas inte dörren till hennes hus. Det vill säga, undvik sådant som du vet blir dig till frestelse. Låt Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Ja, så står det i Filipperbrevet 4, vers 6 och 7. Gud kan bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus, om han får lov. Det säger Guds ord. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. Man inte bara släppte in den orena tanken, men man vårdade den och gav den näring. För man hörde inte längre rösten som sa: den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Galaterbrevet 6, vers 7 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och då måste man till sist sucka och säga: hur kunde jag så hata tuktan? Hur kunde mitt hjärta så förakta tillrättavisning? Varför lyssnade jag inte? Nu har jag drabbats, och det mitt i församling och menighet. Och nu fortsätter Gud med att tala om den relation som ska vara mellan äkta makar. Och vi kan se till vilket högt plan Gud har lyft upp det heliga äktenskapet. Ordspråksboken 5, vers 15 till och med 17. Drick vatten ur din egen brunn. Det är vatten som rinner ur din egen källa. Inte vill du att dina flöden ska strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen. Nej, dig ensam må det tillhöra, och ingen främmande jämte dig. Din brunn må vara välsignad, och av din ungdoms hustru må du hämta din glädje. Hon, den älskliga hinden, den behagfulla gasellen, hennes bröst må alltid förnöja dig. I hennes kärlek må du ständigt finna din lust. Dina söner och döttrar ska du få med din hustru och inte med någon främmande. Här talas om äktenskapslivet i motsats mot den otukt och orenhet som tidigare verser i kapitel 5 varnat för. Av din ungdoms hustru må du hämta din glädje. Att säga ja till en är att säga nej till alla andra. Och ett av Guds bud är: du skall inte begå äktenskapsbrott. Bryt inte äktenskapet, står det i den hebreiska texten. Ja, men säger någon, då gäller det budet inte mig, för jag är inte gift. Men saken är den att Gud har skapat också vårt sexuella samliv. Och han har givit det samlivet en ram. Och detta samliv hör hemma innanför den ramen som är äktenskapet. Så sexuellt samliv utanför äktenskapets ram är äktenskapsbrott. Det gör Guds ord mycket klart för oss. Och budet, det gäller lika mycket idag som den gången det blev givet. Och här skulle jag vilja säga att om det är lov att begå äktenskapsbrott, då är det också lov att stjäla, dräpa och så vidare. Hela kedjan av budord hör samman. Du kan inte klippa av den ena länken i cykelkedjan och så cykla vidare. Om du förkastar ett bud har du därmed förkastat alla. I Matteusevangeliets 19 kapitel så möter Jesus några fariséer som frågar honom: är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Och Jesus svarar dem i Matteus 19:4: har ni aldrig läst att skaparen från begynnelsen skapade dem till man och kvinna och sade: därför ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Alltså är det icke mer två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, det får ingen människa skilja åt. Det var Guds ursprungliga plan för man och kvinna innan synden kom in i mänskligheten. Skilsmässa var inte med i Guds ursprungliga plan. Och skilsmässa är alltid ett resultat av synd. Vad du än säger så är det synd någonstans i relationen som orsakar skilsmässa. Men då frågar fariseerna: varför tillät Moses skilsmässa? Och Jesus svarar i Matteus 19:8: för era hjärtans hårdhets skull tillät Moses er att skiljas från era hustrur, men från begynnelsen har det icke varit så. Varför tillät Moses skilsmässa? Ja, säger Jesus, på grund av deras hårda hjärta. hjärtan. Äktenskapet det var givet i mänskligheten som det ömmaste, ljuvligaste och varmaste av mänskliga relationer. Det är utan jämförelse. Av din ungdoms hustru må du hämta din glädje. Hon, den älskliga hinden, den behagfulla gasellen. Hennes bröst må alltid förnöja dig. I hennes kärlek må du ständigt finna din lust. Sexuallivet har sin plats innanför äktenskapet. Den fysiska kärleken är inte synd, men den hör hemma innanför den av Gud givna ramen, och att överträda denna gräns är synd. Och för en kristen så är ett varmt kristet hem en bild på relationen mellan Kristus och församlingen. Och vad är högre eller heligare än den relationen? Därför är det djupast sett endast det troende som kan vara förebilder i denna upphöjda och heliga relation. Men när det brister, när vi felar och bitterhet och hårdhet kommer in i hjärtat, så blir äktenskapet ett innehållslöst och tomt hyckleri, där tryggheten och värmen blir borta och blir då bara en dålig efterapning, bara en imitation av äktenskapet. Och i denna syndens värld, speciellt i ändetiden som vi lever i, där allt heligt blir förkastat och trampat ner, så får också en kristen uppleva att äktenskapet är en bräcklig farkost som måste ha lotsen Jesus Kristus ombord för att inte gå under och för att inte stranda på någon av livets alla bränningar och skär. Och till dig, kära vän, som redan har strandat på någon av tidens bittra bränningar, vill jag säga, kom till Herren Jesus med din nöd. Om du seglar ensam, eller du seglar i äktenskapets farkost, eller du har förlist och håller på att gå under, vad än din situation är, så är det viktigaste för dig just nu att du har lots ombord. Om du skulle vara helt ärlig, så vet du att det är sant. Ordspråksboken 5:20 säger: Min son, inte ska du ha din lust i en främmande kvinna. Inte ska du sluta din nästas hustru i din famn. Gud vet vad syndafallets skada har gjort med människohjärtat. Han vet att denna varning är nödvändig. Han vet att om vi inte böjer vårt öra till Guds ord, kommer vi snart att handla orätt, både mot Gud och våra medmänniskor. Inte ska du sluta din nästas hustru i din famn, säger ordspråksboken. Synden kan förblinda en människa så att hon glömmer att det är människans lott att en gång dö och sedan möta den helige Gud. Varje människa ska till sist göra räkenskap för hela sitt liv inför den allsmäktige. Och därför fortsätter Ordspråksboken och påminner i vers 21. Se, för Herrens ögon ligger var människas vägar blottade, och på alla hennes stigar ger han akt. Min vän, den heliges öga missar inte en sekund av ditt liv. Han ger akt på vart steg du tar på livsvandringen, och Gud ska en dag döma synden i ditt liv. Jag är inte enig i den tanken, svarade en man när jag sa att alla människor en dag ska avlägga räkenskap inför Guds tron. Och då var jag tvungen att svara: Gud har aldrig frågat dig om du är enig i detta. Guds ord bara proklamerar, enkelt och klart, att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, som det står i Hebreerbrevets 9:e kapitel. Men Ordspråksbokens 5:e kapitels 2 sista verser avslutar med orden: Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. Han måste dö, därför att han inte lät tukta sig. Ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall. Den ogudaktige menar sig ofta vara fri, fri från Gud och fri från gränser. För det är ju definitionen på frihet idag det, att bryta gränser, bryta normer och band. Men de krafter som han trodde skulle föra honom till frihet, när han bara hade brutit den gränsen och så den gränsen, den förde honom i verkligheten in under en självödeläggande makt. Han blir i verkligheten fångad av sina egna missgärningar. Och orsaken till att synden lyckades bedra honom var att han inte ville låta sig tuktas och fostras av Gud. Han ville helt enkelt inte lyssna till Guds röst. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ene gör människan fri. Den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Och när han lämnar detta liv går han för att motta syndens lön som är döden. Ordspråksboken säger han måste dö, därför att han inte lät tukta sig. Ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Böj ditt öra till Gud och lyssna på vad han har att säga dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.